Podplay.
Hej, äntligen.
Oh my god.
Peppa, peppa, noll teknik strul.
Alltså min värsta stund på typ veckan är när, alltså den liksom känsliga stunden när jag ska, när jag har gått från att spela in din klapp som jag behöver för att kunna göra den här inspelningen till att sätta i mina lurar. För det är verkligen 50-50. Jag känner mig som
en gång.
Alltså du vet, som en lärare som rullar in tv för filmvisning.
Gud.
Fast alltså, där var det ju typ alltså 90-10 att det gick fel.
Ja, och så fick de springa iväg till vaktmästaren som kom med en ny VHS-maskin.
Och typ vaktmästaren var ju inte, det var ju inget teknikproffs vi hade att göra med.
Nej, nej. Hen var bra med nycklar.
Han inte så mycket mer. Var bra med nycklar.
Alltså den starkaste relationen jag har till vaktmästaren i min grundskola var att på vårbalen i nian så gick min klänning sönder. Alltså du vet, jag skulle resa mig från stolen och dragkedjan öppnade sig, du vet. Inte så att den öppnade sig, utan den öppnade sig så att
det gick sönder, liksom.
Spännet var kvar där uppe. Nej. Och så var det liksom öppet mellan, förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Och jag fick inte av mig klänningen. Så att i panik då ringde jag mamma som fick komma upp med en ny klänning samtidigt som vår vaktmästare slet sönder min klänning på rektorsexpeditionen. Alltså skammen. Det var så hemskt.
Får jag fråga, vad hette din vaktmästare?
Vet du, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Ja, men, var det en man eller en kvinna?
Det var en man.
Som alltså slet upp din klänning på nians bal.
Det är så hemskt.
Han försökte bara hjälpa dig, men det är den konstigaste situationen jag någonsin har talat om.
Alltså han tyckte säkert att det var lika jobbigt.
Det är klart han gjorde. Alltså han, nästan värre. Eller?
Antagligen värre, för tänk på liksom alltså, jag var ju desperat. Jag behövde ju liksom komma ur min klänning. Men tänk också behöva slita upp någon annans kläder.
Nej, det är ju märkligt. Märkligt beteende faktiskt. Men fanns det någon tanke i dig att vara så här: nu är det här min stil ikväll?
Nej.
Var det långt ner? Så var det...
Nej, alltså det var mitt på ryggen. Ja. Liksom. Så det var inte egentligen någon naken chocksgrej.
Nej.
Men jag, de flesta av mina kompisar hade liksom riktig balklänning.
Ja.
Och jag hade valt en kort liten sak.
Jag förstår.
Så jag var liksom redan the odd one out. Ja. Så jag kunde inte liksom gå runt med en trasig klänning. Istället så gick jag runt med en jeanskjol och ett linne på hela diskot. Vilket ju ändå var liksom lite mode då.
Men det var nog coolt. Alltså jag tycker det var coolt redan från början att du gick mot strömmen.
Ja, och alltså jag tyckte den klänningen var... Alltså det var typ den finaste jag hade sett. Den var svart med vita prickar och sen så var den halter. Och alltså tänk typ som en...
Hur var kjolen?
Den var liksom vippig. Kort.
Ja, den var vippig. Det kan jag tänka mig.
Och sen så var det... Men inte vippig. Alltså den var kort liksom. Tänk dig typ som... du vet det, Grease. Du vet den tjejen som Danny går med till... till deras prom med. Som inte är Sandy.
Yep.
Hon skulle kanske kunna haft en sån kjol.
Ja.
Den är kort och vippig liksom.
Det är en så rolig beskrivning. Hon, det är också vad det var, för det var inte hon hade en sån, utan det var hon hade kunnat ha en sån.
Men du förstår precis.
Jag förstår, eller? Exakt. Alltså, du är en mästare med orden.
Så ni som inte har sett Grease, se den.
Grease? Alltså,
det är en film som håller än idag, måste jag säga.
Ja, det är roligt att de spelar, alltså typ att det känns som att det är så 47-åriga män som spelar high school studenter. De hade liksom kunnat spela,
absolut.
I uppsättningen av ditt liv hade allihopa de kunnat spela vaktmästaren.
100%. En annan sak som är intressant som man inser så här, ålders, liksom, när man ser saker som man har sett när man var liten. Det var Sigrid tittade på Madicken.
Mysigt.
Jättemysigt. Och Abbe minns både jag och Oskar som att han var liksom en ung vuxen. Men han är 12 kanske.
Gud, det är kul för jag minns honom som lite hunkig.
Men han är typ ganska söt för att vara ett barn alltså. Men jag blev betryggad, för Madicken är ju klart kär i honom. Och det känns bättre att hon är kär i typ en 12-åring än typ en 25-åring.
Men jag hade nog inte trott att han var 25, men jag hade nog gissat att han var kanske 16-17 liksom.
Okej, 25 var kanske lite tid. Men jag tänkte kanske 19-20 då.
Ja. Men skönt på något sätt ändå att det inte, inte var så då, kan man säga.
Du får se när Sally börjar titta på Madicken om ett år.
Ah, härligt, jag längtar.
Om du fortfarande tycker att han är en hunk.
Just nu är det mycket fåret Sean här och han är inte en hunk.
Inte en hunk, nej.
Men han är en riktig lajare.
Ja.
Så det är alltid något. Just det, jag kan också säga det, om man hör någonting. Vi har ju börjat den här podden bara rakt på.
Just det.
Och jag vill bara säga att om man hör någonting i bakgrunden så är det att det pågår en läggning av mitt barn. Hon är på gott humör, så jag tror inte det kommer vara något skrik, men det vet man förstås aldrig. Men bara så man vet.
Även här pågår det läggning, men jag tror inte att det kommer höras.
Nej, kul. Skryt.
Skryt. Okej, du.
Ja?
Vi sågs ju igår.
Ah, var det inte så mysigt?
Det var väldigt mysigt. Ja.
Just det, det här är mord mot mord.
Mm.
Tänk om någon börjar på det här avsnittet. Alltså, att det här är det första avsnittet någon slår på.
Det är välkomna hit. Det är alla som vill lyssna, så här är det. Om ni fortfarande är kvar.
Om ni fortfarande är kvar. Kanske inte. Ja.
Nej, men vi sågs igår. Det var väldigt mysigt.
Ja, det var det verkligen. Det var toppen.
Och när vi sågs igår så ville jag så himla gärna prata om en serie. Aha. Som jag har sett i helgen.
Ja.
Men så tänkte jag att jag sparar det till imorgon. Nej. För den här kommer säkert vara intressant.
Även för andra?
Även för andra.
Gud, vilket proffs du är.
Eller hur? Mm. Jag tänker på content. då ska vi se vad den heter. Och alltså, jag tittade själv till en början, typ ett avsnitt. Mm. Och så kom Oscar in och blev så tagen.
Oj.
Så utom att vi båda grät i sista säsongen.
Oj, vänta. Hur många avsnitt har ni sett?
Eller nej, sista avsnittet.
Uh-huh.
Det är 3 avsnitt.
Uh-huh.
Och totalt så blir det väl typ 2,5 timmar. Och den heter då Sins of Our Mother.
Ja, just det. Jag har sett den på Netflix, och, va?
Går på Netflix.
Uh-huh.
Och det handlar om en kvinna som heter Laurie Vallow. Som jag har sett på, du vet, så här, olika hemsidor. Jag har sett hennes mugshot på jättemånga olika ställen.
Uh-huh.
Men aldrig liksom grottat mig in i det.
Mm.
Men den är så hemsk. För att de är med i LDS. Alltså mormoner. De är mormoner. Och jag bara säger, se den. Alltså
de kommer ju inte ta med dig till de här tv-mässorna. Så att du ska pitcha.
Nej, men så här, hon är mormon.
Ja.
De har växt upp ganska liksom, de har varit troende hela uppväxten och så där. Hon har barn med 2 olika män och sen så träffar hon en tredje man då, och de adopterar tillsammans ett barn.
Mm.
Och barnen är så här, olika åldrar. Den äldsta är en son och han är liksom vuxen när det här utspelar sig. Mm. Det här är ganska nyligen. Det här var typ 2019. Men hon är väldigt sökande i sin tro och så börjar hon en podcast och du vet, de pratar om liksom vad som ska hända och du vet, de har ju de här 144 000 som ska överleva domedagen.
Ja, just det.
Och sen så träffar hon då hon och hennes bror, alla är uppväxta i liksom mormonkyrkan, men hon och hennes ena bror är väldigt liksom, de mår inte bra liksom.
Nej.
Och tar ut det då över folk i sin närhet.
Ja.
Och alltså, det är då liksom, handlar om barn också som far illa.
Ja.
Den är, alltså vi grät som 2
oj,
galningar i slutet på sista avsnittet.
Så men man måste vara lite
drabbande.
Liksom, man måste vara liksom lite rustad, eller vad man ska säga, för att kunna se. För att det är jätte hemskt liksom.
Jag var inte det.
Nej.
Och du vet, allting som händer, du vet så här, du vet, det som är så fascinerande i alla de här liksom, dokumentärerna som handlar om nya fall, och det är fascinerande och hemskt, det är att det finns så mycket
material jag vet.
Från deras Facebook och Instagram och alla såna här kanaler, så att det, man kommer så himla nära. Och det gör det ju liksom otroligt sorgligt, tycker jag.
Alltså, verkligen. Det gör ju att människorna typ liksom kommer till liv lite grann. på något sätt att, alltså just att man får åtminstone en inblick i hur de ville att andra skulle uppfatta dem på något sätt. Ja, men jag tänker på det här, kommer du ihåg det här Heart-familjen, fanns en podcast om det. Som ju är en familj med att två mammor adopterar ganska många barn, och det slutar med att de liksom kör av en klippa och ser det så här, vad är meningen, vad hände, var det liksom, alltså så där, är det en olycka eller inte det typ. Och där är ju också så just att en av mammorna har varit extremt liksom aktiv på Facebook och typ skrivit så jävla mycket och verkligen gett en inblick eller åtminstone målat upp typ en bild av sig själv som ju liksom inte riktigt stämmer, eller som inte alls stämmer överens med verkligheten, och det finns någonting i just det där som är, det är så himla drabbande för att det sätter liksom situationer så himla mycket i en vardag på något sätt, tycker jag.
Verkligen.
Okej, vad heter den? Sins of Our Mother?
Ja.
På Netflix.
På Netflix.
Du, tack snälla för bra tips.
Tack.
Jag vet inte om jag har något tips. Utöver det tipset som jag berättade för dig, som jag då berättade för dig igår och inte alls var smart nog att hålla på, som är då Spotify-dokumentären Simma med delfiner.
Just det.
Som handlar om delfinariet på Kolmården. Och det är ju inte en mordhistoria, om man säger. Ja, beror på hur man ser det. Nej, det är det inte. Men det handlar liksom om många delfiner har dött i delfinariet på Kolmården. Och Lars Berge, som jag tror gjorde Medicinmannen, som också var en toppenpodd, han liksom börjar undersöka vad det beror på. Så det finns 3 avsnitt, alla är släppta nu. Och jag kan verkligen rekommendera det. Som sagt, en Spotify-dokumentär.
Nice, den ska jag verkligen lyssna på.
Ja, men gör det. Du, ska vi sätta igång med våran podd, eller?
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Bernard Teed, den andra, den yngre, kanske den andra och den yngre, föddes i augusti 1958. Han var Bernard Teed den första, samt äldre, och Lila May Jesters första och enda barn. Det var en krånglig mening.
Det var krångligt, men jag tror jag hängde med.
Du hängde med. Hans föräldrar hette Bernard och Lila May, och han var deras första och enda barn. För när Bernie, som han då kommer att kallas, är bara 2 år gammal så dör hans mamma i en bilolycka. Och pappan kör bilen men liksom överlever, men mamman gör då inte det. Och Lila var 25 och Bernard var 45 när de träffades, och han verkar ha lite av en ålderstyp, kan man säga. För att 3 år efter olyckan, 1963, så träffar Bernard en ny kvinna. Hon heter Clara Catherine Wiley, och hon är då 25 år när de träffas, och han är då 50 år. Så att he keeps getting older, they stay the same age. Bernard den äldre är professor i musik på ett par olika universitet och colleges under Bernies uppväxt. Men till slut så bosätter sig Bernie, Bernard, Clara och Bernies lilla halvsyster, som paret då får tillsammans, i Abilene i Texas. 1973 så dör Bernard, alltså den äldre, och Bernie, som då är 15 år, bor kvar med sin styvmamma och sin halvsyster i liksom den här lilla staden. Han verkar, utöver då att han, det är uppenbarligen fruktansvärt och att han har förlorat båda sina föräldrar, så verkar han ha liksom en, alltså, han är typ så här populär i skolan eller omtyckt i skolan, han har mycket kompisar och sådär, vilket alltså han fortsätter ha det trots att han då skaffar sig det märkliga extrajobbet att han jobbar på en begravningsbyrå. Jag säger inte att det är något konstigt med det egentligen, jag säger bara att om man är typ en tonåring så kanske ens kompisar skulle ha varit lite dömande av det. Eller?
jag tror det också.
Jag tror också det. Men för grejen är att han behöver typ tjäna in lite extra pengar till sin familj liksom. Så att han börjar jobba på en begravningsbyrå och där hittar han snart sitt kall i livet. Han vill hjälpa människor när de har det som svårast. Och han blir snabbt väldigt, väldigt uppskattad på det här jobbet och bestämmer sig för att utbilda sig inom området. Så 1985 så är han utbildad begravningsentreprenör och bosätter sig då i stan Carthage som också ligger i Texas men en rejäl bit österut om Abilene. Och där börjar han jobba på Hawthorne Funeral Home och blir snabbt väldigt, väldigt omtyckt. Inte bara på sin arbetsplats, utan i hela stan. Alltså, han har liksom så här, det som gör honom väldigt bra på sitt jobb är att, och antar jag, i sitt liv. Men han är väldigt, väldigt bra på att, alltså han har väldigt så här, bra känsla för hur man känslomässigt typ stöttar människor i sorg. Alltså han är liksom, han är bra på att ta människor i svåra situationer. Och dessutom har han ärvt sin pappas känsla för musik och kan därför sjunga på begravningar när de sörjande så önskar. Så att han kan liksom göra allting typ. Han är också vet, så här, väldigt troende. Alltså han är jättebra på sitt jobb. Dessutom säger hans chef Don Lipsy senare att he was a darn good embalmer. He had a talent of making the hair of the deceased look really natural. Så att han är alltså the whole package när det kommer till begravningsentreprenörer. Men som sagt, det är inte bara på jobbet som han blir omtyckt, utan Bernie blir en klassisk sån liksom pillar of the community. Han sjunger i kyrkokören, hjälper barnlaget i baseball, undervisar söndagsskolan, är med och leder arbetet med att dekorera stans torg på jul, och ibland när prästen är sjuk så hoppar han in och leder gudstjänster. Alltså han är verkligen super, super omtyckt.
Han är all over the place.
Han är verkligen, alltså, han känns som att han hade, man kan verkligen se honom i ett avsnitt av Gilmore Girls, om det hade varit i Texas, om du förstår. Att han är liksom, han är som du säger, han är all over the place. Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet för Bernies relation till den här, liksom, till de boende i den här stan, det är att det finns de som misstänker att han kanske är homosexuell. Och det passar ju då inte den här typen av superkonservativ och troende stad i amerikanska södern. Men man liksom vet ingenting säkert, och även om det skvallras en del om att Bernie typ inte är så intresserad av kvinnor, så är han liksom en sån toppenperson att folk älskar honom ändå. Otroligt. Carthage är en väldigt välmående och inte sällan liksom väldigt, också väldigt så här, välbärgad stad. Säkert inte rakt igenom, men det finns mycket folk med mycket pengar typ. Så det är liksom rätt vanligt att Hawthorne Funeral Homes kunder är rika änkor, och Bernie är väldigt bra på att stötta just de kunderna lite extra, alltså änkor i allmänhet, men ganska ofta är de rika, ska man säga. Han brukar då se till att hälsa på dem någon tid efter att de begravt sina makar för att se till att allt är okej, och sen blir han liksom ofta god vän med dem och typ fortsätter hänga med dem. Så 1990 så begraver Marjorie Nugent sin man Rod R.L. Nugent, och Bernie arrangerar då begravningen. Och kort därefter så hälsar han på Marge, som hon kallas, i hennes 550 kvadratmeter stora mansion som ligger i utkanten av Carthage. Och efter det så är de snart oskiljaktiga. Så lite om Marge. Marjorie Midget heter hon från början. Hon föddes 1915 strax utanför Carthage och hade två systrar, om jag förstått rätt. Hennes föräldrar hette Felix och Ila Midget, och efter high school så studerade Marge på Louisiana Tech University. Och där träffar hon då den här Roderick i hans fulla namn, Rod Nugent. Och 1937 så gifte de sig. Och paret får då ett barn, en son som också heter Rod, den yngre, den andra. Det nämns ingenstans vad Marge jobbar med, alltså vad hon jobbar, eller om hon jobbar med någonting, alltså, eller om hon är en klassisk homemaker. Jag vet inte om det beror på, alltså, för att hon är ju gammal när det skrivs om henne i media, så jag vet inte om hon har haft ett jobb men att det inte nämns, eller om hon då har varit liksom hemma med barnet. Det är oklart. Men hur som helst, hennes man har ju då ett jobb, såklart. Han ger sig in i liksom oljebusinessen efter skolan. Och det delvis innebär då delvis att de har sjukt mycket pengar. Alltså, det går bra liksom. Men det innebär också att de flyttar runt en hel del efter liksom hans jobb. Men i slutet av 80-talet så bestämmer de sig för att flytta till Marges hemstad för att börja så runda av Rods karriär där. Och där blir han någon slags delägare och typ styrelsemedlem på en lokal bank. Och sen så får de också då alltså avkastning på de här oljepengarna varje år typ. Mm. Så att så här, de har väldigt gott ställt ekonomiskt helt enkelt. Men 1990, vilket jag förstår är typ, som jag förstår är liksom ett år efter att de har flyttat dit, något åt det hållet, så går då alltså Rod bort. Om Bernie var superpopulär i stan så är Marge typ tvärtom. Hon lämnar sällan sitt hem. När hon gör det så är hon sur och tvär. Hon hälsar inte. Hon typ kanske så, den här banken som de då är delägare i på något sätt eller har investerat, jag vet inte riktigt. Hon är typ där och då kan hon typ sitta i på någon bänk i, liksom, i entrén och så typ hälsar hon inte på någon. Utan hon är bara jättesur hela tiden. Folk tycker verkligen inte om henne. De gillar inte henne i den här stan liksom. Och man tycker också att det liksom är väldigt talande då att hon har sagt upp bekantskapen med sin ena syrra som bor i Carthage. Och dessutom mer eller mindre vid den här tiden har då förlorat kontakten med sin son. Så hon och Rod den yngre har typ, de har väldigt, väldigt sporadisk kontakt. Och det här gäller även typ att hon har barnbarn som hon knappt liksom, har väldigt lite kontakt med och sådär också typ. Folk har bilden av att hon tycker att hon är för fin för stan. Och man säger att om hon hade haft näsan mer i vädret hade hon drunknat när det regnade. Toppen uttryck.
Så barnsligt fast ändå spot on.
Ja, verkligen, verkligen. Så du förstår ju att det höjs då ett och annat ögonbryn i Carthage när stans mest populära och stans minst populära plötsligt blir bästisar. Alltså det verkar så roligt att bo i en sån här stad på något sätt. Att det går runt så mycket skvaller.
Och väldigt jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt, men just du vet när man börjar se de två tillsammans bara, vad är det som händer typ? Hon hjälper till att pinta torget i år. Men så de blir då som sagt verkligen väldigt, väldigt nära, väldigt snabbt. Och snart kommer Marge då också börja skämma bort sin nya favorit. Så en kort tid efter att Rod har gått bort så ger hon till exempel sin avlidne makes Rolex-klocka värd $12,000 vid den här tiden då till Bernie. Samtidigt så blir stans andra änkor bara surare och surare. För Bernie slutar då hänga med dem och är bara med Marge. Och det uppskattas inte, ska du veta.
Nej, såklart.
Den här osannolika duon börjar snart resa tillsammans. De åker på kryssningar där det är skvallrar som att de kanske bodde i en och samma hytt. Det är lite oklart.
Oj.
De åker till Europa. De reser till Egypten. Och som sagt, det börjar skvallras. De ses ofta gå hand i hand. Det säger Bernie beror på att Marge behöver stöd när hon går. Men folk är så här, är de liksom ihop eller är de goda vänner? Sådär.
Mm. De är friends with benefits.
Ja, exakt. Och han får ju uppenbarligen benefits. Till exempel Rolex-klockor och resor till Egypten. Men som jag förstår det så verkar man liksom ändå kanske inte tro att de ligger med varandra. Men, ja, men de är väldigt, väldigt nära hur som helst. Tillräckligt nära för att det ska börja skvallras. Och Bernie har då också själv en ganska så utsatt ekonomisk situation. Och det är uppenbart att han liksom får smak på det goda livet genom Marges pengar. Så året efter att de först träffats så skriver hon in Bernie i sitt testamente och testamenterar alltså alla sina pengar som jag förstår det. Det är drygt $10 million, alltså kom ihåg, det är 1991, till honom. Och hon gör alltså sin son arvslös liksom till förmån för honom. Och som sagt, hon får också avkastning på sina investeringar varje år, alltså typ så $200,000 to $300,000. Så det växer ju hela tiden också. Och ja, jag vet, det är verkligen så sjukt. Och samtidigt så ger hon då Bernie tillgång till sina konton. Och det är till en början för att han ska kunna hjälpa henne med hennes räkningar och sådär. Men snart så verkar det som att han antingen får eller tar sig friheter, kan man säga. För den här ekonomiska situationen eskalerar ytterligare 1993. Då säger Bernie upp sig från begravningsbyrån och börjar jobba för Marge. Han får mycket bättre lön och sådär. Han är då, får rollen som hennes business advisor. men är också då någon slags avlönad resekompis. Och typ kanske så personlig assistent. Alltså han gör lite allt möjligt helt enkelt. Men folk i Bernies närhet tycker då inte att det är självklart att han ska ta det här jobbet, för att de anser att Marge redan är för kontrollerande och krävande och att hon liksom inte är snäll mot honom. Hon är ganska taskig typ. Men Bernie menar att hon är en snäll kvinna egentligen och att hon, så här, hon har bara honom. Alltså han känner att hon är ensam utan honom, så vad ska han göra? Och dessutom så betalar hon då mycket bättre lön. Och inte nog med det, Bernies popularitet i Carthage har bara ökat trots att hans kompanjon är så ogillad, och det beror då på att han har tagit sig allt större friheter med hennes pengar. Han var super super givmild redan innan. Alltså han var verkligen så här, han gav typ allt han kunde, kändes det som. Men nu kan han mer, kan man säga. Så under de här åren, i mitten av 90-talet, så betalar han för lite olika college-utbildningar. Han investerar i olika lokala verksamheter när de typ är på väg att gå under. Han betalar för lite olika idrottslag. Han alltså köper rakt av ett hus till ett lokalt ungt par som behöver ett boende.
Perfekt.
Han köper inte mindre än 10 bilar i olika Carthagebo.
Men gud!
Det är verkligen de stora summor pengar som investeras i staden, kan man säga. Och samtidigt så splurgar han också på sig själv. Alltså han verkar vara lite av en shopaholic, kan man säga.
Ja.
Men han tar bland annat pilotlicens och köper, vad jag förstår, som ett par olika plan. Alltså han... Det finns någon, liksom något vittnesmål som är så här att det kommer liksom en ny sån delivery truck varje dag till Carthage för att han köper så mycket grejer. Och på banken frågar Marges rådgivare om det här verkligen är liksom vad som är överenskommet typ. Men hon blir alltid väldigt arg när någon ifrågasätter Bernie, och hon säger att hon gärna ser att hon och Bernie bränner varenda krona av hennes förmögenhet innan hon dör.
Okej. Okay.
Så Bernie har då haft, liksom han har det typ halvt toppen och halvt botten, kan man säga. För det är verkligen en krävande, krävande vän och chef som han har skaffat. Alltså hon blir typ rasande när han inte är där direkt på morgonen. Om han inte löser typ exakt allt hon vill, när hon vill. Alltså du vet, det är verkligen så här, hon är taskig och kontrollerande och väldigt krävande liksom.
Mm.
Sen är det också typ, finns det också en situation där hon ska ha tvingat honom att skjuta bältdjur i hennes trädgård med gevär. För att hon inte vill att de ska vara där. Så att hon är ju lite som, ska vi säga, excentrisk. Är det, är det ordet för att skjuta bältdjur i sin trädgård med gevär? Ja, jag vet inte. Men hon är elak och kontrollerande och vill helst ha honom för sig själv. Men... Thanksgiving 1996 så har Bernie tur, för att Marge har då bestämt sig för att fira den med den av sina systrar som hon fortfarande pratar med, som bor i Ohio, så det är liksom en bit bort. Så han kan då fira med sin syster, och de typ pratar om att så här, hur ska du göra med det här? Typ hela situationen är ganska ohållbar, hur ska det gå typ? Men samma sak händer vid jul. Du vet, huset är julpyntat och klart och Bernie verkar vara där, men Marge bestämmer sig då för att fira hos sin syra. När våren 1997 kommer så blir hon sjuk. Alltså hon är ju typ 80 år eller någonting åt det hållet vid den här tiden liksom. Hon tillbringar hela sin tid i sängen, och sen så får hon en stroke och hamnar på ett äldreboende eller någon slags vårdboende typ.
Mm.
Och han säger då att han är rädd att hon är på väg att bli demenssjuk eller typ att hon kanske har Alzheimers typ. Alltså hon beter sig allt märkligare liksom. Och samtidigt så pågår liksom Bernies liv typ. Han sjunger i kör, han ger pengar till välgörenhet, han åker på lite olika utflykter, engagerar sig i det lokala Little League-laget. Alltså han är around som vanligt typ. Och i augusti 1997 så ska han just bjuda hela laget och deras föräldrar, det här Little League-laget, vilket är någon slags barnbaseball tror jag. Han ska just bjuda hela laget och deras föräldrar på middag för att fira någon vinst typ. När han istället hämtas av polisen.
Okay.
Han åker med till stationen och kommer snart erkänna att ja, det är han som har mördat Marjorie Nugent. Och ja, det är han som har lagt hennes kropp i husets frys. Där har den legat i 9 månader.
Åh, jäklar.
Så hela den här tiden när han har sagt så här, hon är sin syrra, hon är sjuk, alltså allting, har han, alltså då är hon redan död liksom.
Men gud.
Och en väldigt, väldigt creepy detalj i det är ju att han också liksom så här, att han verkligen julpyntar hela huset medan hennes kropp typ ligger i frysen.
Shit.
Så han har verkligen kunnat hålla upp den här fasaden jättelänge, men till slut har då polisen fått ett anonymt tips om att något då kan ha hänt Marge redan, och det har de fått typ ett par månader tidigare, men det tar ett tag innan de följer upp. Och det är bland annat för att de typ, de frågar typ honom vart hon är, och säger han att, han är, att hon är på sjukhus typ. Och, men att hon är under falsk namn, så att hon är lite svår att kolla upp. Och sen så tar det lite tid innan de får reda på att, men det finns ingen på det här sjukhuset som har den här, du vet, sådär liksom. Så det blir ett par vändor, men till slut då så går Marges son Rod och hans dotter in i huset, och där noterar de då att den stora frysen är igentejpad.
Min
och
Gud.
Då kallar de på polisen. Det verkar inte som att de öppnar den själva, tack och lov. Och när polisen öppnar den så hittar de alltså Marges kropp invärd i ett vitt lakan, och hon har blivit skjuten med 4 skott bakifrån.
Jäklar.
Som sagt, Bernie erkänner, han sköt Marge i garaget i huset i november 1996. Han, det verkar som att han typ skjuter henne, som sagt, hon är skjuten bakifrån, och det verkar som att hon är skjuten typ en gång, åtminstone en gång när hon ligger ner på marken liksom. Mm. Han säger att han har gjort det för att han helt enkelt inte klarade av att leva med henne mer. Han menar att hon liksom var helt vidrig mot honom, alltså hemsk, elak, kontrollerande, och hon hade också total då ekonomisk makt över honom. Så till slut har han liksom fått nog och typ fått ett infall och skjutit henne.
Okej.
Okay. Så det är liksom så här open and shut case, känns det som, alltså så här, de har hittat henne. Han har erkänt, men problemet är då att alla i Carthage älskar Bernie och hatar Marge även efter att han har mördat henne.
Gud.
Polisen måste alltså flytta rättegången för att det går liksom inte att få tag på en opartisk jury där, för alla är tokiga i honom. De behöver också åtala honom för grov stöld utöver liksom åtalspunkten mord, för att höja alltså borgensumman. För att de har satt den på 1,5 miljoner dollar för mord. Men det är liksom tanter i Carthage så himla nära att samla ihop. Så att de sätter, de typ adderar den här extra åtalspunkten och sätter den till 2,7 eller någonting. Så att de inte ska kunna komma upp i den summan, för att folk är så taggade på att typ hjälpa honom. Men det blir då till slut rättegång, och Bernie döms till 50 års fängelse för överlagt mord. Hans överklagan kommer att avslås. Jag tror att det här är runt typ 99 eller någonting. Men 2011 så kommer en film som heter just Bernie, som handlar om den här historien. Det är, kan man säga, en svart komedi. Vet du vem som spelar Bernie?
Nej.
Det gör Jack Black. Han är typ ganska... Alltså han, de är typ ganska lika. Det finns någonting som... Han ser ut så, liksom. Det är samma stil av människa, typ. Så han spelar då en urgullig version av Bernie, och Shirley MacLaine en alldeles, alldeles fruktansvärd version av Marge. Och efter den här filmen kommer, som folk verkar tycka var, är otrolig, efter det så börjar fler då engagera sig i Bernies fall. Och en advokat som heter Jody Cole söker upp honom och sätter igång en ny rättsprocess utifrån bevis som säger att Bernie blev sexuellt utnyttjad av en släkting under flera år av sin uppväxt. Och det man menar då är att Marjories extremt kontrollerande och hatiska sätt att vara mot honom triggade honom då på grund av hans tidigare upplevelser. Och det gjorde att han utförde mordet, och därför borde han inte dömas för överlagt mord. Och grejen är att typ andra håller med om det här. Alltså även åklagaren från första rättegången säger att så här, om han hade vetat att Bernie hade varit med om det här fruktansvärt hemska traumat, så hade han inte åtalat honom för överlagt mord, utan han hade åtalat honom för vad som vidrigt nog beskriv, alltså som, det här är vad det heter i Texas rättssystem, åtminstone vid den här tiden, sudden passion. Så då tänker man att han hade liksom överklagats då för en mindre allvarlig åtalspunkt. Åtalats, så har jag överklagats, jag sa åtalats. Hur som helst, 2014, alltså det här liksom får verkligen bäring i rättssystemet. Så 2014 så släpps Bernie Tidd fri i väntan på en ny rättegång. Under den tiden så bor han hos regissören Richard Linklater, eller jag tror han heter Richard Linklater, som då bland annat gjort den här filmen Bernie. Men han har också gjort det här, alltså det här är en stark bit av den här. Kom ihåg att han bor typ på, som jag förstått det, liksom på en i en lägenhet på hans garage typ. Han har gjort Dazed and Confused. Han gjorde den otroliga School of Rock. Och även extremt hyllade Boyhood, om du minns. Den kom 2014. Och jag tror att den vinner typ 6 Oscars. Och om jag liksom får ihop min tidslinje rätt, så vinner han 6 Oscars, eller hans film, 6 Oscars under tiden som Bernie Tide bor på hans garage typ. Han ordnar också en stödgala för Bernie för att samla in pengar till hans rättskostnader, tror jag. Där bland annat Jack Black då uppträder. Men inte bara Jack Black, utan även Bernie själv uppträder. Om du kommer ihåg, han var lite av en sångfågel.
Ja, ja.
Bland annat så sjunger han You raise me up.
Nej.
Hur starkt?
Väldigt.
Så det pågår. Och samtidigt så är ju Marges familj jätteupprörda, såklart. De menar då att en film som har typ ändå made light av mordet på deras liksom mamma och typ farmor, har och utmålat henne verkligen som en fruktansvärd person, som typ är lite grann så här, hon förtjänar att dö typ, för att han är så snäll och hon är så hemsk. De säger väl inte det rakt ut, men liksom det är ändå, ja, det blir ändå där det landar på något sätt. Och de menar då att liksom kändisar och den här filmen och Jack Blacks porträttering av honom har då gjort att liksom, det har liksom påverkat rättssystemet, helt enkelt. De menar då att hon har, att han liksom har stulit uppskattningsvis 3 miljoner dollar från henne.
Jäklar.
Och att hon liksom har mördats för att hon var på väg att sätta stopp för hans stölder och typ sätta stopp för hans stadiga ström av cash typ. Men hur som helst, det blir en ny rättegång under vilken bland annat psykologen från den första rättegången den här gången stärker försvarets case och menar att om han hade känt till då den sexuella övergreppen så hade hans bedömning också varit annorlunda. Alltså han drar väl lite grann samma slutsatser som åklagaren gör. Försvarets linje är då att Bernie och Marges relation har varit liksom psykiskt abusive och hon har varit enormt kontrollerande och det har då triggat honom och gjort att han agerat liksom i stunden, att han har bara liksom fått en liksom panik helt enkelt. Samtidigt har åklagaren någon psykolog som också har träffat Bernie och säger emot och menar då att han inte verkar ha några men från barndomen. Det finns massor av karaktärsvittnen för Bernie. Det finns ett par för Marjorie också. Och som ju oavsett liksom inte förtjänar att mördas. Alltså hela rättegången blir ju, eller hela uppmärksamheten kring det här fallet blir ju liksom helt skev typ.
Ja.
I april 2016, det är så nyss typ som det väl tar slut, så är då rättegången över. Och juryn överlägger i 4 timmar innan de kommer tillbaka med domen. Bernie Tide är skyldig. Han döms till 99 års fängelse, alltså längre än hans första dom. Hans överklagan har avslagits hittills och han kan söka villkorlig dom först 2029. Då kommer han att vara 71 år gammal.
Okej. Okay.
Jag har läst den underbara Skip Hollandsworth för Texas Monthly. Han som skriver alla toppen longreads om Texas fall. Han har kanske skrivit 3 longreads om det här fallet. Alltså du vet, en när det först hände, en när filmen kom. Alltså du vet verkligen så här. Det verkar också lite grann som att han har varit med och skrivit manus till någon slags, alltså den första adaptionen, säger man så på svenska, hur som helst, av fallet till att bli typ någon slags teaterföreställning. Så att han verkar ha varit lite inblandad i med. Så att, framförallt så har jag läst massa av hans liksom, grejer och de här citaten som finns med om att folk tyckte att hon var, om hon hade varit finare, hade hon drunknat och sånt, är från de artiklarna liksom. Men jag har också lyssnat på podden Criminal Discourse, avsnittet heter Bernie Tide, Saint or Sinner. Jag läste nyhetsartiklar från Texas Tribune, ett gäng olika wiki-artiklar och så 48 Hours-artikeln The Mortician, The Murder, The Movie.
Ooh.
Och så var det med det.
Wow, vilken historia.
Ja, den är sjuk, eller hur?
Mm, det måste man säga.
Mm. Se fram emot vad du har att bjuda på den här veckan.
Det ska du få höra om en liten sekund.
Spännande.
Frank Lloyd Wright var en av sin tids största amerikanska arkitekter. Han klassas som den dittills mest framstående amerikanska arkitekten. Och han har ritat en massa olika hus och byggnader som är liksom väldigt kända. Men den allra mest kända, enligt min uppfattning i alla fall, är Guggenheim-museet i New York. Och han var med, ja men det är ju sjukt, för det, den är ju så...
Det är ju ett riktigt hus, det får man ju lov att säga.
Det är ett riktigt hus, verkligen. Och han har gjort liksom också, du vet, så här, The Imperial i Tokyo, han har gjort liksom massa feta byggnader. Och han var med och lanserade begreppet organisk arkitektur, där liksom arkitekturen ska typ utvecklas från miljön där den är, och du vet, samverk och sådär. Så han var liksom a pretty great architect. Liksom redan innan han fick det här Guggenheim-uppdraget så hade han liksom väldigt många olika projekt. För det fick han någon gång i mitten på 50-talet. Och det jag ska prata om nu utspelar sig. Nej, han fick det inte på 50-talet. Han fick det innan dess. Det här ska utspela sig innan han fick det i alla fall. Och han bodde då med sin familj. Och det var bestod av hans fru Catherine, som också kallades Kitty, och deras sex barn i ett hus i Oak Park i Illinois. Och i början på 1900-talet så träffade Kitty, Kitty Wright, frugan, en annan kvinna vid namn Martha Borthwick Cheney. Hon kallades också för Mama. Och Mama var en väldigt, hon beskrivs som en väldigt så här modern och progressiv kvinna. Mm. Hon beskrivs som feminist, vilket ju då kanske inte var liksom vanligt alls i början av 1900-talet. Hon var en av få kvinnor som hade en universitetsutbildning. Hon hade både en bachelor och en master's degree från något universitet i USA. Och hon, liksom, ja, men hon är väldigt liksom självständig kvinna. Och Mama och Kitty blir kompisar, och snart umgås de då liksom som par. För Mama är då gift med en man som heter Edwin Cheney, och de har då två barn tillsammans. Och Kitty och Frank. Så att de, vet, umgås både som egna vänner och också som par.
Mm.
Så i början på 1900-talet, 1903, så var det dags för Edwin och Mama att bygga ett nytt hus. Och då var det ju såklart helt naturligt att fråga Frank om han kunde hjälpa dem att rita ett hus. Och han tackade ja, och 1903 då så sätter han igång med att liksom utforma, eller rita, skissa fram huset. Sådär.
Mm.
Och samtidigt som han arbetade på för att ge Mama och Edwin deras ritningar till deras nya hus, så började någonting annat hända. För Frank och Mama började fatta tycke för varandra.
Uff, mama.
Jajamän. De blir liksom helt head over heels kär i varandra. Du vet, det blir total klick. Frank ser då Mama, han kan prata med henne, han tycker hon är sjukt intressant. Hon blir helt tagen av honom, att han är, du vet, så här. De blir liksom bara helt, de går bara upp i varandra. Så att de följer sina hjärtan. De bestämmer sig för att lämna sina respektive familjer och dra. Och Frank,
han har sex barn.
Och han, det här är inte första gången han liksom är med en annan kvinna. Han verkar vara lite av en kvinnokar. Men det här är första gången som han liksom drar på riktigt, om du förstår vad jag menar. Han,
men innan hade han ett wandering eye.
Precis, Karin. Precis. Nej, men så att liksom hans fru är nog tyvärr van vid att han är otrogen på liksom en kontinuerlig basis mot henne. Men det här liksom är första gången då, såklart. Här lämnar han liksom sin familj. Och Mama och Frank, de drar till Europa. Så att, du vet, den här kärleken har då utvecklats under några år. Så att, men de drar i någon gång på slutet på liksom 1900-talet, vill jag säga nu. Men 00-talet på 1900-talet.
Just det, det förra 00-talet.
Exakt.
Mm.
Och sen så lever de då, de flyttar omkring, och du vet, jag vet inte exakt vad de gör när de är i Europa. Men de är, du vet, i Frankrike och Italien, och de har typ ingen vidare kontakt med sina barn. Och till slut då, så begär de skilsmässa från sina respektive makar. Och det verkar som att mamma stannar så länge i Europa för att hon typ ska kunna använda... Det finns tydligen någonting som är så... reason for divorce är abandonment. Så att hon liksom har övergivit sin familj och då får hon skilja sig. Så hon får igenom sin skilsmässa från hennes man Edwin och... det liksom går bra, men Frank, alltså Kitty då, hon vill inte bevilja skilsmässan från Frank.
Mm.
Så de fortsätter att vara gifta liksom, men inte leva med varandra. För Frank och mamma är fortfarande jättekära. Och det faktum då att mamma skiljer sig från Edwin måste ju liksom, är ju typ unheard of i början på 1900-talet. Att en kvinna lämnar sin man och sina barn för en annan man liksom. Och pressen hade ju såklart liksom en field day i att grotta sig i den här historien. Och hon kallas ju då för hans älskarinna genomgående hela tiden. Alltså vet, allt jag har så här läst och så. Och jag antar att det är för att han inte var skild liksom. Men
de lever tillsammans.
De lever tillsammans, så att de är ju ihop, bara att det är, ja.
Yep.
Men så de då lever i alla fall i Europa flera år utan sina barn och till slut då bestämmer de sig för att flytta hem till USA. Och det här kan eventuellt ha berott på att Frank och mamma hade slut på pengar. För även om han då var liksom redan då en framstående arkitekt och tjänade bra med pengar så verkar det också som att han hade en otroligt hög burn rate. Han älskade att köpa så här dyra, fina saker. Lite som Bernie, fast jag vet inte om det kom en truck i veckan till den. Fanns det. Men han, liksom, han är bra på att spendera pengar. Så när de bestämmer sig då för att de vill liksom rota sig mer permanent och inser då kanske att de inte finns några pengar kvar så ringer Frank till sin mamma. Och Frank och hans mamma har en så här väldigt nära kontakt sen Frank var liten. Hon har du vet alltid peppat och boostat honom kring att han ska bli arkitekt. Hans pappa drog när han var liten så det var de liksom. Så han ringer till sin mamma för att fråga om han får låna pengar. För att han vill köpa då en bit mark åt mamma och honom själv. Och då svarar Franks mamma att visst kan han få pengar. Hon ska köpa en bit mark åt honom och hon ska faktiskt köpa marken som ligger bredvid hennes hus. Så de får då en bit mark, bara ett stenkast från Franks mamma, i Spring Green i Wisconsin. Och självklart då bestämmer sig Frank för att rita och bygga dem deras alldeles egna hus.
Mm.
Huset döper han till Taliesin, tror jag att man uttalar det. Och det är då efter en walesisk bard på 500-talet. Och hans mamma hade tydligen alltså walesiskt, säger man walesiskt?
Mm.
Walesian.
Welsh. På bra.
Hon har ancestors som är från Wales. Så att han gör det liksom i en slags homage till sin mamma. Huset heter Taliesin, men skvallerpressen kallar kort och gott huset för The Love Cottage eller The Castle of Love.
Okej, vid den här tiden har de varit tillsammans hur länge då?
Men ganska länge, alltså... I alla fall, det här är typ 1911 när de liksom bestämmer sig för att börja bygga. Och säga att det är lite olika i olika källor. Men antingen så drog de till Europa 1906 eller 1909.
Ja, men de har ändå varit tillsammans i flera år.
De har varit tillsammans i flera år och de har ju känt varandra i liksom nästan 10 år.
Japp.
Och de bygger då. Och mamma och Frank flyttar så småningom om in. Och det här blir då inte alls poppis i Spring Greens.
Mm.
Och det går då liksom i Bernie och Marges case en hel del liksom, skvaller och snack om då när de flyttar in. Bland annat så sa han som är typ chef för alla skolor, sa så här. The scandal is bound to have a demoralizing effect on school children of the community. It's an outrage to allow young men and women and boys and girls to grow up in the belief that a man and a woman can go disregard The Marriage Bonds.
Oh, så wow, det är så
folk
starkt.
Folk är upprörda liksom. Men de verkar typ inte bry sig alls egentligen så. Du vet, han har uttalat sig i flera olika tidningar. Och bland annat har han sagt: "Two women were necessary for a man of an artistic mind. One to be mother of his children and the other one to be his mental companion, his inspiration and soulmate." Så han är ju riktigt störig.
Mm. Det var inte det minsta.
Så han har också sagt... Oh, sorry.
Det var inte det minsta upprörande.
Nej, och han har också sagt saker typ om att så här, det är bara vanliga människor som liksom följer lagar och regler, och det är liksom riktigt svårt att leva utanför reglerna, men det är det som ärliga och uppriktiga och tänkande män gör. De tar liksom den svåra vägen. Så han,
den svåra vägen typ, att ha en affär och lämna sin fru och barn.
Ja. Han liksom skakar av sig det där med att...
Det var skönt att höra.
Ja.
Det här att han är demoralizing school children, det tar inte på honom då.
Nej.
Skönt.
Men så de bor då där i Talisien i The Castle of Love tillsammans. Och det börjar liksom bli klart, men det är inte helt klart. Och då får Frank ett stort uppdrag i Chicago. Så inför att han liksom ska sticka till Chicago och vara borta en liten längre period och jobba, så bestämmer de sig för så här: nu drar vi upp takten på bygget. Det ska vara helt klart så att mamma liksom kan bo där utan problem när han sen är borta.
Mm.
Så de har liksom flera byggare på plats i huset, som du vet, donar och fixar med olika saker. Och utöver då de här byggarna som är i huset och bygger, så har de också då anställt ett par som heter Julian och Gertrude Carlton, som då ska laga mat och typ hjälpa till med andra saker i hemmet liksom.
Mm.
Och de har då anställt Julian på rekommendation. Han har arbetat hemma hos några bekanta till dem och som var liksom väldigt nöjda med hans arbete. Så de har så här med glädje anställt honom, för de känner liksom att de vill gärna ha hjälp. Och allt hade liksom varit bra till en början när Julian började. Men han började liksom bete sig märkligt allt eftersom tiden gick.
Mm.
Han betedde sig liksom paranoid. Paranoid.
Jag vet, det är ett så krångligt ord.
Jättesvårt att böja.
Mm, jag vet. Paranoid.
Han var paranoid.
Bra.
Sa typ så att någon var ute efter dem. Och du vet, det fanns något utomstående hot och sådär. Så mamma och Frank kände sig liksom inte trygga längre med att ha honom i huset. För att de tyckte helt enkelt att han betedde sig för märkligt. Mm. Så i början på augusti 1914 så meddelade de Julian att han och Gertrude inte längre skulle få arbeta kvar hemma hos dem. Så de har liksom haft folk hemma som hjälper dem, det har funkat bra. Och sen nu ska då Frank åka till Chicago och mamma är då ensam kvar. Och liksom utan någon som hjälper henne i huset. Vilket ju ändå verkar ha varit väldigt vanligt förr i tiden. Alltså att man hade hjälp. Och det är ju då så också att ingen av deras barn bor ju med dem. Men mammas barn kommer och hälsar på ibland. En sån dag när de är och hälsar på var då den 15 augusti 1914. Då är den 12 år gamla John och den 8 år gamla Martha på besök hos sin mamma. Och det är bara de tre som är hemma från familjen. För Frank är då i Chicago för att preppa inför sin stora jobbresa. Men utöver de här tre då, mamma, Martha och John, så är också Julian och Gertrude i huset. Och sen är det då fyra män som är liksom hantverkare som är i huset. Alla då, vad blir det? Nio personer befinner sig där under den 15 augusti. Och mamma och Martha och John ska sätta sig och äta lunch på verandan. Och de som arbetar i huset, hantverkarna, de sitter inne typ i matsalen och äter lunch. Fast liksom, det är samtidigt, fast de sitter såklart inte tillsammans. Och när de här hantverksmännen sitter och äter så hör de någonting konstigt. För det låter typ som ett swoosh mot, du vet, mot en sån här nätdörr som de har i alla amerikanska hus.
Uh-huh.
Och sen så ser de att det liksom sprider sig någon vätska ut över golvet. Och samtidigt då så sitter ju mamma och Martha och John på verandan och äter lunch. Och helt plötsligt så känner mamma att det luktar bränt. Och liksom inte att det är bränd mat, utan mer att det luktar brand. Och mycket riktigt då inser de ju väldigt snabbt att det brinner i huset. Så mamma får såklart panik och bara så här, jag måste härifrån med barnen liksom. Och rusar ut ur huset. Så de kommer ut ur huset, men precis utanför så står Julian och väntar på henne och barnen. Och han håller då en yxa i sin hand. Han dödar mamma direkt och sedan ger han sig efter barnen som han tyvärr hinner i kapp och dödar. Och det är så jäkla hemskt. Och de som satt då inne i huset då åt lunch och som hörde det här sushet får då såklart panik också. För det börjar brinna inne i matsalen när de äter. För vätskan som kommit in och flyttat ut över hela golvet är bensin. Så det brinner liksom utav helvete. Verkligen. Och det, du vet, de fattar eld, deras kläder fattar eld, det brinner om deras hår. Och när de försöker komma ut genom dörren då, så är dörren låst utifrån. Så de kommer inte ut och de får då total panik. Och en man vid namn Herbert Fritz, han brinner då. Hans kläder brinner, hela hans hår brinner. Han lyckas till slut göra sönder ett fönster och ta sig ut. Så han liksom bryter sin arm när han slår sönder rutan, men tar sig ut och, du vet, lyckas rulla bort branden, om du förstår vad jag menar. Och flyr då från Julian och huset. Och när han då har kommit en bit från huset så vänder han sig om bara för att se vad som fan händer. Och då ser han då att flera av hans kollegor har lyckats ta sig ut ur huset till slut. Men att då, precis som för mamma, Martha och John, så stod Julian och väntade på dem när de kom ut. Så jäkla obehagligt. Och utöver då Herbert Fritz så var det två andra av de här männen som arbetade i huset som klarade sig, och de hette David Lindblom och Billy Weston, och alla är då liksom väldigt skadade såklart av branden, men är ändå i livet. Och de då, de här tre männen tar sig då till en granne där de ringer på hjälp och liksom försöker kalla dit polis och brandkår. Och det är ju jättebrandhärjat såklart. Och när de kommer dit då så hittar de mamma, Martha och John utanför huset. Som alla tre är avlidna. De hittar också då två män som arbetar i hemmet som jag tyvärr inte har namnen på. Och även en 13-årig pojke som jag heller inte har namnet på. Och jag vet inte heller vad han hade för relation till mamma och Frank eller någon annan vuxen i huset.
Det är så hemskt att man typ blir en sån bara ytterligare liksom ett anonymt nummer för att det är så viktigt, eller det är så uppenbart att typ media, antar jag, och liksom omvärlden är så här, vi bryr oss om dem, men typ ni får inte ens ha namn liksom.
Nej.
Det är så jävla sorgligt.
Jättehemskt. Och även David Lindblom då, som överlevde attacken liksom, avled av sina skador från branden ganska tätt inpå. Så totalt då 7 personer.
Jävlar!
Ja, totalt 7 personer då dog under en eftermiddag. Under helt liksom fruktansvärda omständigheter. Som jag sa då så var ju huset helt så eldhärjat när de kom. Men källaren var byggd på något vis. Så att den motstod brand. Och där hittade då polisen några timmar efter att alla de här personerna mördats Julian Carpenter. Och när de hittar honom då så var han nästintill medvetslös, men han levde fortfarande. Och han hade inte skadats liksom av branden, utan han hade, efter att han hade begått det här liksom vansinnesdådet, får man väl ändå kalla det, svalt saltsyra i ett försök att avsluta sitt egna liv. Han grips då och plockas in, men han säger liksom ingenting om varför han har gjort det här fruktansvärda som han har gjort. Och efter 7 veckor i häktet så dör han av svält, det här är så jävla obehagligt, för att saltsyran har liksom frätt sönder hela hans typ gom och strupe. Så han har inte kunnat äta någonting på 7 veckor.
Oh.
Skitläskigt.
Jävlar.
Men hans fru då, Gertrude, hon blev, han hade sagt till henne att lämna huset innan det här hände. Hon berättar då också om hans liksom paranoia perioden innan dådet. Och den har då varit liksom en teori för motiv då, eller om motiv att han då har, någonting har hänt som har gjort att han uppenbarligen då inte mår bra.
Han är jättesjuk uppenbarligen.
Ja. Och att han då har begått det här som någon konsekvens av det liksom. Det finns också då teorier som pekar på att han har gjort det för att han är arg, för att han och Gertrude då har blivit uppsagda precis innan det här hemska skedde. Det finns också teorier som pekar på att någon av de andra personerna som arbetade i huset har uttryckt sig och betett sig rasistiskt mot Julian och Gertrude. Och att det till slut då var det som liksom fick honom över gränsen, eller vad man ska säga. Det är hemskt. Men man vet liksom inte vad det är som faktiskt utlöste att han gjorde så här.
Oj jävlar vad hemskt.
Är det så jävla obehagligt. Och Frank Lloyd Wright då, som ju var på möte i Chicago och skulle återvända hem igen senare samma dag, visste inte vad som har hänt förrän pressen kontaktade honom för att få liksom en kommentar på hur det kändes typ.
Jävlar.
Mm. Och han blev då totalt förstörd liksom, såklart. Men han bestämde sig ändå för att bygga upp hemmet igen. Liksom, trots allt det här fruktansvärda som har hänt så ville han ändå bygga upp huset. Och så det gjorde han. Men det är oklart, det verkar inte som att han någonsin bodde där igen. Utan att det mer var så som att han byggde upp det för att det skulle vara klart. Han träffade en annan kvinna bara 2 år efter att mamma hade dött och som han gifte sig med igen och sådär. Men som sagt, de bodde inte i huset. Och 9 år efter att huset brann första gången så brann huset ner igen. Men då var det för att några elledningar hade dragits fel.
Uff. Det var det jävligaste.
Det är så läskigt. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt obehagligt.
Japp.
Jag har lyssnat på ett avsnitt av podden United States of Murder och det avsnittet heter Wisconsin. Och så har jag lyssnat på avsnitt 123 av Two Girls, One Ghost för att det sägs att det sägs då att mamma spökar där.
Ja, såklart.
Det finns flera som har sett den här. Men den var väldigt intressant fram tills de började med spökteorin. Och den heter då There's Been a Murder. Och sen har jag läst en artikel på All That's Interesting som heter The Life and Death of Mama Borthwick, Frank Lloyd Wright's Controversial Lover av Jessica O'Connor. Och sen har jag läst The Massacre at Frank Lloyd Wright's Love Cottage på history.com, skriven av Christopher Klein. Och sen har jag läst på Guggenheims hemsida om Frank. Och sen så olika Wikipedia-sidor.
Uff. Det där var tungt.
Ja, och riktigt, väldigt, väldigt och läskigt.
Men också, ja. Det var väldigt sorgligt.
Jättesorgligt.
Okej, du. Tack snälla.
Ja, tack för den här veckan.
Ja, verkligen. Tack för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen.
Stay strong out there.
You can do it. Bye. Hej då.
Hej då.
Podplay.